där tiki tack, jag ser så vårlikt det är. Är det inte? Där kommer en cyklist åkande också utanför
de är det gott
borgen. Om trafiken just nu. Ah, Saga Fredriksson är här, Martin Åslund är här. Er har jag träffat de senaste dagarna mer än min fru faktiskt.
Grattis.
Ja, ja, det, tack
jag
så mycket.
Jag tänkte precis tvärtom, stackars dig.
Vi har lite olika självbilder.
Ja, här, ni behöver inte säga något. Vi kastar oss över det som hände igår. Arsenal är nu 2 matcher ifrån sitt första ligaguld på 22 år. Men det var en dramatisk match. Det var en kontroversiell match. Här kommer då segermålet först i 83 minuten. Trossard, vem annars? Han som är specialist på att göra viktiga mål. Vem vill ta honom?
Ja, men jag du kommenterar ju, men det blir ju väldigt lätt för mig att hoppa in där det ni pratar om. Det är ju framförallt Ödegårds inhopp och vad han gör i den här sekvensen. Det är ju det som också sätter upp Trossard för att göra det här. Med lite hjälp på traven, så den satt nog extra gott för Arteta och company.
Ja, det syns.
Men han är ju otroligt skicklig, tycker jag, Trossard, att vara med. Vi pratade om det lite igår, att vara i rätt läge vid rätt tillfällen och faktiskt ta de här chanserna också. Så det, visst, Ödegård och Almeida gjorde ett väldigt bra inhopp med Trossard. Vi pratade om det i sändningen, vi pratade inför matchen och så fick vi rätt i att alltså, han har en förmåga där som den här intuitiva känslan som är väldigt svår att kvantifiera.
Det är skillnad på mål och mål, ja.
Ja, men jag tycker om man tar Trossard, alltså hela hans resa från Brighton-tiden också, att han var liksom inte det självklara valet. Han har varit i periferin av Martinelli under en period, men att han har egentligen, en av kanske de spelarna som jag tycker har fått, om man pratar om att Arsenal inte har fria tyglar, det kan vara lite statiskt, så upplever jag nog att Trossard kanske inte är den spelaren som har blivit mer statiskt, utan snarare fått mer luft under vingarna under Artetas styre. Så att det tycker jag är väldigt roligt.
Ja, intressant. Vi kastar oss över kalabaliken, för det blev kalabalik på slutet. Det här var ju en match som var oerhört viktig både för toppen och botten. Raja! Vad gör Raja? Vad gör Raja, undrar alla. Och bollen så småningom, ja, i mål, Callum Wilson. Och alla jublar, åtminstone Nuno och West Ham-spelarna. Men så börjar det gestikuleras. Och Raja är besviken. Och så tittar vi. Det är Pablo som lägger ut armen där. Och hindrar lille Raja, som bara är 1,83 förresten. Vi kommer få se en annan reprisbild. När han är fasthållen även bakifrån.
Ja, det är väl Todibo där som drar i tröjan också dessutom. Så att jag menar, jag tror vi alla här, eller jag vet att vi alla här är väldigt eniga om att det här ska vara en frispark.
Nu tittar vi, titta här. Här hålls han i utav Todibo, ja.
Bra, avsluta Callum Wilson, vill jag fortsatt framhålla.
Åh, akademiskt intresse dock. Ja, nej, men alltså det är väl ingen snack om saken när vi tittar. Eller snack om saken, det var ju snack om saken. Därför att vi tyckte ju båda två att visst, det här är en frispark. Och sen kommer det ju upp, men Arsenal håller på sådär hela tiden. Det är därför de ligger bara för att de håller på och blockar och sysslar med
men
sånt.
Men samtidigt kan man ju inte heller...
Det kan man inte heller göra.
Nej, man kan inte hålla på så, för då, alltså... Man kan inte gå tillbaka och peka på så här, det här, man kan prata om det som ett större problem, men vi kan inte hålla på och säga att ja, men de har ju fått liksom förtur i andra situationer, för då kan vi ju bara göra om varenda match, så att det blir bara larvigt, tycker jag, den diskussionen. Men sen kan vi prata om det i ett större perspektiv, om hur domaren hanterar, eller domarkåren hanterar de här situationerna, för det är väl egentligen det som är diskussionen, det är hur VAR ska hantera de här situationerna. Och sen är det ju det här med clear and obvious, hur lång tid det tog. Men jag vill lägga till en dos av att jag tror att de är så jävligt stressade just nu, för att det faktiskt inte får bli fel. Så att man tar kanske det säkra för det osäkra, tar en veva till. Att det kanske inte handlar så mycket om, vad ska jag säga, om det var clear and obvious eller inte, utan snarare om att det är dåligt självförtroende på domarkåren.
Det här, tycker du att det här var clear and obvious?
Jag tycker det. Ja, men jag tycker absolut att det här är uppenbar. Jag ska säga en sak med det här. Att jag tror... Raja är ju inte den längsta målvakten i Premier League. Nu ska jag svara på din fråga först. Att han är inte den längsta spelaren i, eller varken spelare eller målvakten i Premier League.
1,83.
När han väl kliver in i situationen så har han ju liksom... Han lagt sig in i smeten, men sen samtidigt, du kan ju inte rättfärdiga, bara för att han är kort i rocken så betyder det ju inte att han ska bli fasthållen över armen av då i Pablo i det här läget. Så att, för mig är den här väldigt uppenbar.
Det är du, Declan Rice där bakom. Han tar livtag om en västhandspelare. Det blir ju också, men titta där, Arsenal håller ju också i. Det var ju inte lika, det blev ju inte lika avgörande för att det skedde i skymundan. Men ni ser här.
Nej, men det är klart att det också är ett felaktigt drag från Declan Rice. Och hade bollen fallit på ett annat vis så hade vi diskuterat den kanske snarare än Rajas. Men i det här läget blir ju det avgörande.
Ska vi höra vad lagkaptenen i West Ham, Jared Bowen, har att säga om det, det bortdömda målet?
There's a lot of ways that you could go about this answering this question is because we're on the receiving end of it, we're going to feel more hard done by. But you know, football is a sport that brings, you know, enjoyment, fans together, and gives people big moments. We had our big moment then. We thought we got back into the game. Look at something for 5 minutes, trying to find something. Which I get, goalkeepers are protected more than outfield players. There's lots of, you know, holding and grappling that goes on in the box. Are you going to look at those every single time and give a penalty? Because that's the only way that is the right way to do it. You've got to give. Like I said, I get that the goalkeepers, you can't go and wipe a goalkeeper out, and you know there's arms there, but the keeper's coming to try and grab the ball. He's got to be seen not as an outfield player, but he's got to expect contact. You know, it's a corner kick. It's physical. It's the Premier League. There's going to be contact. There's going to be, you know, tussles and what have you. Obviously, we're on the receiving end of it, so we feel more hard done by. But we had one at Brentford last week where Thomas Suchet got pulled at the back post, got dragged down, didn't get a penalty. So I'm just saying as a consistency level, you know, VAR is here to stay. We know that. But I just think that the decisions, like I said, if you look at something for 5 minutes, and I'm going to sound bitter and people are going to think I sound bitter, but I think I'm just being honest, that if you look at something for long enough, you'll find something to give. And I think that was what happened in the end.
Can I ask though, have you actually seen it back? Do you think it is a foul?
Yeah. Like I think he's got his arm on him. I don't think you can deny that he's got his arm on him. I'm not going to come here and be naive and stupid and say, no, he's not touching him. Well, I think he's got his arm on him. But like I said, in the same breath, if the goalkeeper's coming to try and catch a cross, we're trying to affect that. We don't want the goalkeeper to come and catch the ball and, you know, finish our attack. And that's where I said, you know, he's coming out of his 6-yard box. He's got to expect some. We've got to expect some contact for everyone, because that's the whole point of a corner. That's the whole point of, you know, physical Premier League. So it's just where's the line? Where's the bar? You know.
Mm. Ja, han är inne på det här som vi har diskuterat många gånger, Martin, med det som sker i straffområdet. För det går ju att blåsa varenda gång. Om vi ska följa regelboken så går det i stort sett att blåsa varenda gång. Det är någon fasthållning, det är någon regelöverträdelse. Alltså, hur hittar man en medelväg? För det är ju en kampsport också, fotboll. Det är ju lite att det ska ju vara lite tufft inne vid hörnerna. Har du något förslag?
Alltså, vi behöver göra någonting i alla fall. Och jag har ju till dem som under hela säsongen har tyckt att det inte är okej att göra som Arsenal. Och de är inte ensamma, för det är inte ett Arsenal-problem det här som det kanske målas upp som, eller som en del verkar tolka det som. Utan nej, det här är ju ett problem generellt sett. Vi måste välja en väg inom fotbollen. Jag tycker att vi måste börja blåsa för saker. Det kommer vara en tuff övergångsperiod när vi gör det. Men vi måste bara göra det. Jag tycker inte att Declan Rice kan springa. Nu i det här förseelser turordningen så går ändå Raya före. Det spelar liksom ingen roll att Declan Rice. Och jag tycker verkligen att det är frispark. Physical contact, eller liksom physical, absolut. Men du kan inte hålla i en målvakts armar, det är hans verktyg. Så den är solklar frispark. Jag tycker också att man ska vara försiktig med det här. Först ska vi ju klara, och när vi gör om den här klargörningen nu, hur vi nu än landar, så ska det vara ganska klart vad det är det handlar om. Och då menar jag att det ska vara lika för det första för offensiva och defensiva spelare. Vi kan inte ha som handsregeln. Handsregeln är ett skämt hur den är skriven. Vi måste alltså göra samma sak för offensiva och defensiva spelare. Det måste vara en regel som är skriven där vi minskar utrymmet för tolkning, så att det blir så lätt som möjligt att förstå. Det kommer inte bli rätt i alla ändar. Det kommer vara matcher vi sitter och känner.
Har du några förslag hur det skulle kunna se ut?
Ja, alltså man kan ju välja då antingen då inga fasthållningar överhuvudtaget, och så får man blåsa massa straffar. Eller så tillåter vi en viss typ av fasthållningar där domaren ska bedöma bara om man inte ramlar eller någonting. Men vad vi ska göra här nu är att vi ska minska utrymmet för tolkningen av situationen så mycket vi kan. Och sen får vi leva med att det blir fel ibland. För det blir det ju. Det kommer aldrig gå till 0% fel. Liksom. Men just som det är nu när det är sån här spread, så tycker jag det är väldigt konstigt. Och sen när man gör det här, jag är ju ingen stor vän av det här när man pratar clear and obvious. För då har ju man först en regeltolkning som många gånger inte är så klar. Sen tillför ett element till när du bara, okej, det här är ett regelbrott. Okej, är det clear and obvious då? Det blir också ännu svårare. Alltså jag förstår andemeningen, men det är lite liksom, alltså man tror att man hela tiden, det är så typiskt där lapptäckesregler, man har en regel, så gör man en ny regel, så gör man en ny regel på det. Istället för att kanske gå till grunden med det här, fatta ett beslut om någonting. Och jag säger inte, jag är inte för det ena eller det andra, jag är för en tydliggörande. Det är likadant med handsregeln, det måste vara likadant. Om Saga är det offensiv spelare, jag är defensiv spelare, då ska vi tolka våra överträdelser på exakt samma sätt. Det är regel nummer ett. Två, är allt som träffar handen ut från kroppen straff? Ja, kanske. Eller är det bara när handen bedöms söka bollen straff? Kanske.
Och då hade vi minimerat enormt mycket hans situationer.
Ja, väl den vägen bara. Så jag är inte då så att det måste vara det ena eller andra. Ska vi tillåta ihållningen? Ja, men gör det då. Men då gör vi det till, bestämmer vi att okej, okay, och ramlar man inte eller blir neddragen så får man hålla i. Förstår du vad jag menar? Vi måste bara välja en väg. Vi måste hålla fast vid den vägen och minska det här utrymmet för, sen, som man, reglerna kan tolkas på. Sen fattar jag att de här reglerna, de som skriver reglerna, i alla fall min bild, de har ett incitament att göra det utrymmet lite större, för att de vill inte bli, för att då kan de alltid peka på att jag bedömde det här så, och då kan man inte säga, jag menar, om du har tolkningsföreträdet, då kan jag ju inte så säga att aha, nej det är fel, nej jag bedömde det så här. Och det vill ju också bort från, tycker jag. Så det här är ett mycket större problem här. Jag tycker den enskilda regeln här med Hansen med Arsenal, jag tycker den är klar frispark, det ska inte kunna avgöras på det här. Jag håller med om att det har varit fel tidigare, men varför man gjort fel tidigare ska man inte göra fel igen.
Jag får bara lägga till det här med clear and obvious, för att jag hör vad du säger Martin, men sen samtidigt så tycker jag det är ju skapat också för att domaren ska kunna vara modigare i sina beslut på planen, upplever jag det. Det är väl tanken någonstans i grunden att de ska kunna kliva in och känna att de har fulla mandatet. Men om de skulle gå käpprätt åt skogen så har de en livlina. Men det som
har de ju oavsett, tycker jag.
Jo, men jag menar så här, i det här läget som för domarna, att de kliver in och tar sina beslut, de har ju inte, de får inte väva de här situationerna, vi har pratat om det många gånger, men de får inte de här repriserna som vi sitter och tittar på, för då har det kanske inte varit så uppenbart.
Det är väl inget problem om domaren på plan gör fel i en sån här situation, det har vi all förståelse i världen för hur ska han kunna se det här, allt det här. Och då jobbar man väl som team med domaren. Precis som att man har en assisterande som vinkar någonting som inte huvuddomaren ser. Jag förstår liksom inte varför det skulle vara ett problem. Huvuddomaren fattar ett beslut på plan utifrån vad han ser. Sen ska VAR korrigera det. Och ska man då bedöma så här, är det ett regelöverträdelse? Ja. Är det en clear and obvious? Ja. Det är bara ett element till som försvårar, menar jag på. Sen förstår jag andemeningen med clear and obvious. Jag fattar det. Men jag tror att det är skapat ur någonting som egentligen inte hjälper, utan istället hjälper.
Vi kommer ändå där, vad är clear and obvious? För det är också olika. Saga, jag gör ishockey. Och för några år sedan så bestämde man sig för att det var mycket hakningar, fasthållningar. Så bestämde man sig, okej, är klubban här uppe, även om den inte liksom egentligen hindrar... Det är en hakning ut. Det var fullt i utvisningsbåset. Det var 5-6 spelare som satt där. Det var nästan lika många utvisningsbåset som i vanliga
båset. Men det har gjort väldigt bra för hockeyn.
Ja, och det var en övergångsperiod och alla tyckte det här är ju en parodi. Men sakta men säkert så lärde sig spelarna att så här gör man inte. För då blir vi utvisade. Skulle man börja blåsa en 6-8 straffar per match, tycker du? Är det liksom en väg att gå?
Jag har inget problem med det heller, precis som Martin. Alltså, det handlar ju bara om att välja en väg. Och det, Martin säger ju det också, att exakt det du säger, det kommer ju vara en avgångsperiod där det kanske kommer skarva lite, men samtidigt så kommer det inte vara otydligt. Och det tycker jag också så här, de här lite billiga gula korten för att man har slängt iväg en boll. Det var en period där man kände att, men varför gör du så? Du vet att du kommer få gult kort. Men sen slutar spelarna göra det för det mesta.
Inte helt
100%, men återigen. Och då kan det också bli lite lättare för domar att hantera de här gångerna när det faktiskt händer. Så att jag är inte emot det förslaget du säger.
Sen ska man väl säga att hockey, jag är ju en passiv tittare av hockey, så jag ser ju inte regelbundet. Jag tycker att det är otroligt bra för hockeyn att man har sluppit de här poliserna i mitt zon som åkte och hakade alla och bromsade spelet. Men det är inte säkert att det blir så ett positivt utfall i fotboll. Alltså man måste vara beredd på att fatta beslut och hålla fast vid det. Och det är det här stora problemet. Jag tror att Premier League som då är största fönstret i fotbollen, vare sig man vill eller inte, så är ju Premier League det de flesta människor kollar på. Och det är också den domarkåren som är svagast på att hålla fast en linje. Apropå det vi pratade om igår, Declan Rice fick en varning för att han petade på bollen. Sen så gick det 10 matcher, så slängde någon den här bollen, fick inte en varning. Det här, domarkåren i Premier League är väldigt populistisk, och det är ett ännu större problem, tycker jag, i det här, att de då blir fönsterförvaltare.
Men jag tänker också för Bernardo Silva i City-matchen mot Brentford, han slår ju på Collins, och jag minns att jag hinner tänka att det där ska nog vara rött, men så får han bara gult, och jag hinner tveka väldigt mycket på mig själv i det läget, för jag är så här, om man tittar då ordagrant på regelboken, du får inte slå en annan spelare, även om det är på benet. Men det är så tydligt att eftersom situationen är över, han slår på benet. Alltså det där är ju violent conduct, det kan du inte komma ifrån. Men det släpper man för att det inte är över midjan. Hade det där hänt i ansiktshöjd, men då har vi inget snack om saker, men då händer det på en VAR. Så att, det, återigen.
Bowen är inne på att vi kan inte blåsa för allt, säger han här i intervjun. Alltså, vi kan inte ta för allt. Men är vi inte där vi måste landa inne där igen? Alltså, vi måste hitta en konklusion här, mina vänner. Vad ska vi säga
nej,
till?
Men jag tycker man väljer väg. Man kan ju blåsa för nästan ingenting heller. Mm. Alltså, det är också väg.
Jag hade hellre valt den vägen. Mm. Om jag ska vara ärlig. Jag tycker att det är så gnälligt i fotboll. Alltså, för mig, att se de här, en touch hit och dit. Alltså, stå upp. Alltså, det är min känsla. När jag spelade så var det spelat till domarna blåst. Det var gnäll inte för onödiga saker. Men när man tittar på fotbollen idag så är det precis som jag vet att mina kollegor varit inne mycket på, att man måste trilla för att annars får du inte premieras. Alltså, det är nästan så att dåligt försvarsspel premieras över att man har haft en positiv offensiv aktion. Men för mig hade jag hellre sett att man går åt andra hållet. Att man tillåter mer, man har tuffare dueller. Det ska aldrig vara fult, aldrig vara liksom risktagande i någons hälsa. Men jag är ganska trött på att prata om att, men titta, det var ju en touch där. Du har rätt att vara på planen. Ibland springer man ihop. Ibland så snubblar man på sig själv. Ibland snubblar man på en försvarsspelare. Lev med det. Det är så jag känner.
Mm. Okej, Martin.
Nej, men jag...
För sista ordet i den här diskussionen.
Jag håller med bara om att man ska välja väg. Sen kanske inte, jag är inte lika som Saga. Jag tycker till exempel att det är beklämmande det som hände i Atletico Madrid Arsenal-match. Jag tycker det är en sorglig tolkning. Eller förlåt, det spelar faktiskt ingen roll. Jag tycker att det, oavsett vilken väg man väljer, hade ju, ska ju Gabriel visas ut och det ska vara straff.
Ja, där är vi eniga.
Ja, sant. Så det är väl... men jag tycker det är viktigt att vi väljer en väg. Vi minskar tolkningsutrymmet och det är den viktiga saken. Sen om det blir att man måste mycket straffar eller inga straffar, bara vi är överens om en väg och håller fast vid den, vilket då igen då, det stora problemet med Premier League-domarna som har verkligen synliggörs nu med var ännu större utsträckning, att de har väldigt svårt att hålla fast vid en väg. De läser en tidningsrubrik att det går ut en gammal spelare och sågar att det blir fel och så vågar man inte stå för det nästa match. För de är fucking useless med domarna. Sorry, det är de inte.
Men
jag är faktiskt beklämd över hur det svänger. Det ska inte vara möjligt att samma sång blir ut, får andra guldkort för man petar bollen som Rice blev. Och sen så går man 2 månader senare någon suppar bort bollen och så får inte någonting. Alltså det är för mig, jag vet inte.
Nej, det är ingen jämnhet över saker och ting.
Och det är lite det som egentligen är, alltså det vi känner från matchen igår. Det är ju, och jag förstår det, det hindrar inte att det ska vara frispark. Men det är ju sorgligt att tänka på hur mycket som har släppts under säsongen. Och i det avgörande momentet då så väljer man att inte släppa. Den bristen på konsekvens och kontinuitet i domsluten är det stora problemet egentligen.
Kom vi fram till någonting, Saga?
Ja, jag tycker jag har en väg.
Ja, men det har vi gjort
det
konkret
så vi kan skriva. Det är inte mycket starkaste.
Jag har 2 och 1 mål, men alltså, jag vill ha en tydlighet i det här. För
jag, nu ska jag förtydliga det. Ja. Jag vill att det ska vara mer dueller, lite färre domslut som petar i detaljer. Martin vill ha lite mer detaljer. Han tycker om när det är lite mer, om det var en touch, låt det då bli en straff. Där vill vi ha. Vi har 2 olika vägar att gå, men bara välja en av dem.
Ja, bra. Tack för att det ska vara så svårt att vara tydlig.
Det
du kallade
på.
David Raya för liten, vet du det? Alldeles nej, nyss.
Jag tycker inte han är den längsta.
Nej, men det är en stor målvakt. För han gör någonting som vi pratade om igår. Han är 83. Han kanske räddar ligaguldet till...
Matheus Fernandes.
Ja, titta här.
Bra också.
Tjusigt Pablo till Fernandes. Och titta på den här! Det är ställningen 0-0.
Man är ju brutal. Alltså det här är ju en av hans absoluta styrkor, tycker jag då, i det här reaktionsspelet. Han läser så väl vad spelare ska skjuta. Han gör sig större än vad han är, tycker jag. Det är en fantastisk målvakt. Ja.
Alltså, tänk dig Matheus Fernandes. Alltså, han är ju väldigt bra i den här matchen. Det är ju många klubbar som verkligen behöver den spelartypen. Men tänk dig om de åker ur. Mm.
Ja.
Alltså, det där är... Raya gör en bra räddning, absolut. Men han känner ju, och alla som spelar hans lag känner att han ska göra mål.
Fram med långa benet.
Men vet du vad, där vill jag ändå hävda starkt. Det är inte här West Ham åker ur. Förstår du vad jag menar? Det är inte just den här, men det är sekvensen. Alltså, det är
det över, kommer man ju känna om du har bränt i läget.
Ja, men känna och vad som är i 2 olika saker. I det här läget så kan du inte säga att en situation är helt avgörande för en säsong med tanke på hur de har spelat över en säsong.
Nej, men i det läget, Matheus Fernandes, känner jag att han brände chansen igår. För det gjorde han ju. Sätter han den så vinner de den matchen, tror jag.
Ja, mysigt att ni är igång. Jag gillar det. Jo, David Raya kommer att vinna Golden Glove. Alltså håller nollan. Han har vunnit Golden Glove ända sedan han kom ifrån Brentford. Det finns bara 3 målvakter tidigare som har vunnit 3 raka Golden Glove. Jag förhörde det lite igår, Martin, apropå att lyssna. Mm. Vilka tre målvakter är det som tidigare... Nu Raja blir den fjärde.
Den frågan ställde du inte.
Ja, det är i alla fall Pepe Reina i Liverpool.
Ja, det sa du då.
Juhart, Manchester City. Och Ederson, Manchester City. Raja blir den fjärde. I Premier League, alltså. Premier League-historien. Han är ju speciell med sin spelstil och sina fötter. Vi var ju många som var lite kritiska innan, minns ni det? Varför ska de ta in honom för?
Jag var faktiskt aldrig kritisk.
Är det efterhandskonstruktion
nu? Det kan jag ju inte egentligen bevisa här och nu. Men det jag ska säga...
Det motsatta skulle kunna bevisas.
Ja, men precis. Men nej, för att så bra som man var i Brentford, och jag gjorde väldigt mycket Brentford ett tag, och då hinner man liksom se den här spelaren på ett helt annat sätt. När han sen klev till Arsenal så kändes det som en självklart. Så att på det sättet, så jag har aldrig varit i den båten som du beskriver, men som sagt kan jag inte bevisa det, utan nu låter det som att jag bara förskönar sanningen.
Nej,
här.
Men däremot så var det väl inte helt självklart att han skulle peta Ramsdale i det läget han kom.
Ja, det är väl smak och tycke där då, men oaktat det då, sen vill man ju lägga till, det är ju, apropå en argument som många gör, det är ju att Arsenal ofta har, ja men då har det stabila försvarsspelet och han kanske inte utsett för så mycket, men där håller jag verkligen inte med, för Raja,
Nej, jag är bra, det är bra. Jag bara ska börja gå in efter dig, för det är bra det du säger.
Jag
ska...
Ja, men jag tror att det är väldigt lätt att hamna där. Alltså, på grund av att Arsenal är så bra i försvarsspel så tar man lite bort Rajas liksom, briljans. Men där tycker jag han har visat i flertalet matcher att han kan rädda kvar Arsenal likväl på andra hållet. Att försvarslinjen kan göra det.
Martin, Raja håller sin 18:e nolla. Donnarumma har, jag tror han har 13 eller 14, det var ju Trafford höll ju en nolla. Om du var tränare och du fick välja, du ska ta ut Raja eller Donnarumma i ditt lag som ska spela en viktig match, vilken av dessa båda målmän hade du valt?
Nu får du tråkiga svaret, att det beror också lite på hur det
ser ut.
För att spelar man med en backlinje som Arsenal har, som är så duktiga i huvudspelet och fysiska, då har man utrymme. Arsens backlinje, då skulle jag välja Raja, för Raja är bättre med fötterna. Men totalt så tycker jag väl ändå egentligen att Donnarumma är den bättre målvakten. Han skyddar ett lag bättre än de avgörande lägena, tror jag Raja skulle göra. Men Raja som Raja spelar med den backlinjen framför sig, så blir han ju en perfekt kombination. Så att för reflexräddningar är han bäst i världen på, och har man då hjälp och inte behöver försvara sig på inlägg på samma sätt som kanske en annan mål behöver göra. Till exempel City.
Nu lät du som en politiker.
Ja, men det tror jag inte.
Jo, du fick...
Jag svarade ändå på frågan. Det är väl ändå så.
Det var ett kryss två där. Saga, du håller inte med. Jag ser på ditt minspel att du sitter och hoppar.
Hoppar jag inte. Raja går före för mig.
Ja.
Jag gillar hans spelstil mer. Jag tycker inte Donnarumma, trots sin då höjd, är så övertygande i höjdspelet. Vad säger jag, höjd?
Ja, det får du säga. Längd.
Längd.
Jag förstår vad du menar.
Så att jag,
längden är inte imponerande i höjdspelet.
Vad sa du nu?
Hans längd är inte så imponerande i höjdspelet.
Nej, jag tycker inte att han utnyttjar sin längd i höjdspelet. Och sen tycker jag att Donnarumma är en fantastisk målvakt. Så det är ingen kritik i övrigt. Men Raja tycker jag är lite mer spännande också att titta på. Alltså ibland kan det bara handla om att man tycker att en spelare är mer iögonfallande.
Bättre hårfäste, Niklas.
Exakt vad jag satt och tänkte på. Ja, alltså,
han lyssnade inte rätt.
Det är det enda sättet att få in honom, alltså att snacka hårfäste.
Ja, det kan vi ju göra. Jo, jag tycker en annan sak jag går igång på i Premier League-tabellen.
Ja, det var väl väl.
Vi kan konstatera då att den där målet från Trossard i blytungt Arsenal behåller pole position inför de avslutande två matcherna. Och sen har vi ju en annan sak att konstatera efter gårdagen, att nu handlar det om West Ham eller Tottenham i Championship nästa säsong. Det är ju Tottenham-Leeds ikväll. Den matchen vill ni inte missa. Leeds blev ju klara igår.
Alltså, ser jag fel här? Nottingham hade 35 matcher och Leeds 36. Är det inte omvänt då?
Jag har inte checkat, men jag vet.
Där kan man inte se.
Jag kan kolla på...
Kolla det där, men jag vet att det handlar om West Ham eller Tottenham.
Det vet jag i alla fall.
Leeds har 35 också, det stämmer. Så att det ska vara så.
Vad var din fråga, Martin? Du vill veta. Nottingham har 36 matcher, Leeds har 35.
Exakt. Så tabellen angjorde det om, eller
hur? Ja, men det ska vi hålla oss till det som gäller. West Ham eller Tottenham pratar vi om nu, Martin.
Alltså, det är ett otroligt fint läge för Tottenham. Det sa vi ju också inför den här omgången, att liksom Tottenham med sin seger mot Villa satte sig in. För jag menar, det blir också en psykologiskt tung seger. Om man nu kan slå Leeds, Vi visste att det skulle vara svårt för West Ham att ta poäng mot, i varje fall mer än en poäng. Det hade nästan varit omöjligt mot Arsenal, kände man på förhand. Så det var ju ett sånt slagläge. Och det har vi ju nu. Alltså vinner Tottenham ikväll, det är ju inget på något sätt avgjort. Men då är man ju liksom den psykologiska sköna känslan att man går in de två sista matcherna med mer att vinna än att förlora. Det är också en, kan vara en skön faktor.
Men ni ser ju det, men vi noterar ändå målskillnaden. Det är minus 9 för Tottenham och minus 20 för West Ham. Så det är ju en poäng där som Tottenham har ju. Till sin fördel också. Det är, kan vara väl så.
Så det innebär att de kryssar då, så blir det som seger idag. Så det är, visst, det är ett jättebra läge. Ursäkta, men det sagt så är ju Leeds bra.
Absolut.
Och kan spela avslappnat.
Ja.
Men de har inte åka får till Lindblom. Och han har varit väldigt bra senaste tiden. Så det är ju tacksamt för Tottenham, såklart.
Ni får, det är ju... Det är ju alltid, ni får alltid ställa såna här tråkiga frågor, Donnarumma.
Ställ inte tråkiga frågor då.
Jo, men jag vill göra det, för det hör liksom till. Vilket lag åker du, Tottenham eller West Ham?
West Ham.
Tottenham eller West Ham?
West Ham.
Kul att ni var sams för en gångs skull.
Ja, det är vi ofta, den folks tror.
Ja, det är det så?
Jag tror det.
Ja. Nu ska vi prata om nior. Det ligger Martin varmt om hjärtat, eller hur?
Ja, det är det absolut. Det är ju en av de mest avgörande positionerna på plan, så det får man väl ändå säga.
Inte vänsterbackar?
Nej.
Ja, men
jag är ju ytterbackar.
Nina, där sätter man dem som... matchhjältar. Dyra nior inför säsongen. Ni minns att det var mycket spekulationer i vilken spelare som skulle gå var och så här såg det då ut till slut. Vissa, Isak, Ekitike, Gyökeres, Voltemade, Chesko och Pedro, ni ser summorna där uppe, det är i pund. Vad är pundet? Det är 13 spänn ungefär, va?
Uff, det är en bra fråga.
Ungefär. Vad säger du om euro i mina öron nu? Är det euro eller pund vi pratar om? Ja, det är euro. Det är euro.
Och se på bilden igen. Det ser ut som att det var eurotecknet där, Niklas.
Jag ser fast inte. Jag får skaffa, har du fått optiker?
Du ser inte, du hör inte.
Det här är eurotecknet, så det stämmer.
Nu ser jag, nu.
Och det är strax över 10, det är 10.25.
Ja, det ser. Ja, Martin, du har gjort en liten rankning över de här dyra spelarna. Vad ska vi få se den rankingen? Så ska du få förklara det lite grann.
Ska jag göra någonting nu?
Ja, det ska du. Du har ju...
Ska jag berätta vad jag satt för betyg? Ja. Eller ska du komma upp?
Ja, jag tänker att vi ska... Där kom det! Det väntar vi på.
Det underlättar ju.
Ja, det gör ju det. Det blir lättare för dig att tala kring det här om du blir understödd av bilden.
Ja. Är det någonting ni studsar på får ni säga till. Men Isak, liksom med den antal minuter han har spelat så är ju det svårt att sätta någonting in. Ja,
och med den prislappen.
Exakt. Vissa har ju också varit en jätteflopp. Jag tycker Gyökeres absolut förtjänar en fyra, givet. Alltså, prestationerna har inte alltid varit toppen, men han har bidragit till ett lag som håller på att vinna allt. Och gjort en hel del mål, även om det var straffmål, så det är också en fyra. Chesko har varit spelat alldeles för lite, varit skadad för mycket. Och möjligtvis att jag och Pedro är lite för snäll. Men jag sätter en fyra på honom.
Du älskar honom?
Ja,
det gör du.
Nej, det gör jag inte.
Nej, men alltså som fotbollsspelare?
Det var clear nob.
Ja. Jag som skulle gått in där och rätta till.
Jag vet, Martin, Jean-Pedro.
Men Jean-Pedro spelar ett lag som inte fungerar. Och där tycker jag att han har varit en av de få fungerande spelarna. Samtidigt som att spelar man ett lag som Chelsea och ligger åtta, vad är det, nio, tio, vad är det någonstans? Det är såklart att är du en bärande spelare där så har du ett ansvar även där. Så att man, det betyget svajar lite mellan tre och fyra.
Saga, kommentar till den här listan. Är det något betyg du skulle vilja ändra på?
Nej, alltså faktiskt inte. Nej, alltså som vi är inne på, vissa med den övergången sent in i säsong, att det blir liksom inte riktigt den effekten tror jag som de hade förväntat sig. Isak talar för sig själv, EKTK. Ja, tre är nog där man får landa totalt sett. Alltså ja, man behöver inte gå igenom varenda. Men,
han var så pass dyr ändå. Så att det liksom,
förlåt?
Han var ju så pass dyr ändå. Det var ju dryga miljarden. Liksom,
absolut. Så det... Men sen samtidigt kan man väl då argumentera, och det är väl därför också satt en trea, att i Isaks skugga så har han ju levererat. Och han har accepterat att han skulle behöva jaga sin plats, och det gjorde han. Så att bara det tycker jag är all heder. Men en trea är nog det som kanske är mest rimligt. Nu vet jag inte vad han landar på innan han skadar sig. i poängmässigt.
Men rätt okej okay,
poäng. Helt okej, okay, ja. Så att, jag menar,
och det är lika med Volta, han började ju på en liksom rätt stark. Men, och det är ju inte helt hans fel eftersom han har blivit petad och nedsatt. Eller ja, man bidrar ju till det. Men petad en annan position. Så att det är inte liksom
men Kjersko har ju lidit lite av samma. Du var inne på skador, men det har ju också varit att han varit bortvald ganska mycket. Men kommit in i matcher och varit direkt avgörande. I alla fall under en period. Men två kan väl räcka så här långt.
Över hela säsongen.
Ja, ja, absolut. Mm. Så att, nej, det känns inte som att det är något jag studsar extremt på. Chao Pedro är jag också väldigt förtjust i. Ibland undrar jag om han är del av problemet. Alltså han är så avig, han är lite oförutsägbar. Det är alltid så här att det grader i helvetet. Det kan vara jättepositivt att ha en sån spelare för att det kan vara matchavgörande. Men att spela med en sån spelare kan också vara, men för i helsikeland, varför gick du det hållet? Alltså att man liksom inte alltid driver åt samma håll. Och idag ett kaosande Chelsea kan det då ibland vara lite ett störningsmoment snarare än en fördel kan jag tycka ibland. Men väldigt förtjust annars i honom som spelare.
Så har vi ju Gyökeres då som började lite trögt men som ser jättebra ut för tillfället. Och faktum är att det är bara tre spelare i Premier League-historien i Arsenal som har gjort fler mål under sin debutsäsong än Gyökeres. Det var Thierry Henry som gjorde 17, Alexis Sanchez 16, Gyökeres 14, 21 mål totalt. Vi pratade 20 mål, är det godkänt han har gjort 21?
Jag tycker han har gjort en bra säsong.
Ja, inte i höstas var det väl sådär.
Nej, men totalt sett. Ja, om vi nu ska liksom klumpa ihop allt han har gjort. Alltså det handlar ju om en progression också i början där. Så kan jag väl tycka att man hade för höga krav på hur han skulle komma in med dunder och brak. Han är inte den typen av spelare med dunder och brak. Kanske mer att Isak ska komma in med dunder och brak utifrån spelstilen. Jag tycker Gyökeres gör det man kan förvänta sig av honom. Och han, som Martin är inne på, han gör mål som är viktiga, även om vissa har varit straffmål. De ska också göras. De ska också klivas fram med pondus. Vi berömmer gärna Kane för att han är fenomenal på att ta straffar. Så det, när det kommer till att vara svenska så måste vi också kunna ge den kärleken, kan jag tycka. Så att när jag verkligen imponerar, framförallt kanske hur han har hanterat konstant utvärdering. För att hela tiden sitta under lupp. Jag har alla spelare, men att så tydligt med tanke på prislapp och så vidare så är det... Det är sjukt imponerande.
Ja, verkligen, det ska man ta vidare. För det tycker jag verkligen är en sån sak som man glömmer bort lite. För att vi alla ser ju att han tekniskt sett på den här nivån ibland har brister. Inte riktigt räcker till. Men han får aldrig för sig att försöka göra någonting annat. Utan han gör samma typ av rörelse som han gjorde i matchen. Han fortsätter göra samma sak. Och det tycker jag också. Dels då en förståelse, en hög förståelse för vad han bidrar med, att han håller fast vid det, kanske hjälp av Arteta, vi vet ju ingenting om de pratar internt såklart, men det är väldigt många spelare som när man får kritik för saker man inte är bra på försöker överbevisa den kritiken och så tappar man det man är bra på. Det är istället att han håller fast för det här, och det är ju det han får betalt för över tid, så du säger att han inte kanske fick till det avstånd, jo men han gjorde nog rätt mycket samma sak, men laget var på ett annat sätt och kanske inte utnyttjade det, kanske inte behövde det där då på samma sätt som de behöver nu. Så att, jag tycker det är 4 plus och det är gränsar till 5 plus. Skulle de vinna båda dubben då är det bara med 5 plus.
Martin, du var inne på en intressant sak igår. Vi pratade lite statistik för matchen, sitter och samtalar. Och så säger jag, ja det är faktiskt så att Gyökeres har bara gjort ett mål mot ett lag på den övre halvan. Det var mot Bournemouth på straff. Ja, sa du Martin. Och det kan man ju tycka att han ska ju avgöra när mål vi är inne på Trossard. Men då kom det med en intressant poäng. Det är just det som Arsenal har saknat. Spelare som kan göra mål mot lågt sittande lag. Och det var en intressant. Du får gärna utveckla den för oss alla.
Nej, men det var det. Inför sången så fick jag ut frågan. Och jag sa att då var det någon som sa att han behövde avgöra de stora matcherna. Så att det är klart att det är en stor match även om du möter ett sämre lag. Men Arsenal, om man tittar på Arsenal och tittar vad de har haft problem med under de tidigare två säsongerna, det är ju mot lag de ska slå. De har haft lite svårt att bryta ner. De har inte samma fantasi och kreativitet som City har individuellt eller kollektivt. Och där har de tappat för mycket poäng mot lag man inte tappar. Och det är det när han kommer från han skulle råda bot för i min värld. Så att jag tycker att det svaret på det blir den frågan. Sen skulle man önska att han gjorde mål och avgjorde matchen igår också. Men tittar man var snarare att Arteta hade problem med de två tidigare sångerna, var det precis det han hade bidragit med.
Det är så här, Saga, att Martin Åslund älskar också De Serbi som tränare.
Det har vi gemensamt.
Ja. Han älskar många. Det
jag spelar ju Sassuolo när De Serbi var där.
Ja, så att, du känner honom lite.
Absolut. Så här är vi.
Är han trevlig?
Fantastiskt.
Ja, vad fint. Ja, det blir Martin glad att höra. Jag undrar vad Bergvall tycker om honom. För därför efter det att De Serbi har tagit över som coach i Tottenham. Bergvall fick spela första matchen. Men ni ser, de tre senaste matcherna så har Bergvall blivit förpassad till bänken. Vad kan vi läsa ut utav det här, Martin Åslund?
Inte allt för mycket ska man säga generellt sett, för det är en prekär och speciell situation de är i just nu, Tottenham, där det handlar om att vinna de här poängen för att överleva först och främst, och så får man titta på en långsiktig position för ett lag i nästa hand. Den lyxen har inte De Serbi just nu. Och Bergvall var inte bra. Den matchen han fick spela var han inte bra. Och förtjänade inte att få starta nästa match. Och det är inte svårare än så. Det är klart att det långsiktigt finns en utmaning. Jag menar, men det tycker jag ju under Bergvalls sejour hela tiden Tottenham har varit. Så att jag är inte säker på att han slår sig in när alla är tillgängliga. Och att han måste kanske titta på något ställe. För nu är han nu har det gått 2 år. Det är fortfarande en ung spelare. Men nu är han ändå 20 och fyller 21 nästa år. Det är viktigt för honom att vi spelar till nästa år. Och därför blir den här sommaren, om de nu överlever den här passen som vi tror, ändå tror, så blir det spännande att se. För den här sommaren måste han känna av. För De Serbi kommer under sommaren här visa ju vilka spelare han tror på. Är man en av dem, känner man att man är en av dem, då ska man vara kvar. Är man inte det, då tycker jag väl att det är läge för Bergvall att börja hitta en annan
klubb. Ja, det har pratats om Liverpool. Det har pratats om andra klubbar. Vad känner du när det gäller Bergvall, Saga?
Att jag tycker att han är en grym spelare, och framförallt under perioden när Tottenham var som sämst, både föregående säsong och denna, så har han faktiskt klivit fram. Sen så tror jag att det så här har gått mycket på, vad ska vi säga, lite mer rutinerade spelare och valt att liksom bunkra och hitta någon stabilitet med Gallagher och Bissouma och Bentancur. Men ärlighetens namn, Bissouma har inte gjort någon glad väldigt många gånger under säsong och tidigare. Jag tycker Bentancur också, kan man argumentera, har kanske mer att ge än vad han har gjort. Så att han har valt de här nu, okej, okay, fair. Men Bergvall tycker jag har så mycket i sitt offensiva spel som jag tror De Serbi kommer få nytta av på sikt. Så att jag tror inte att han är uträknad, men, eller jag hoppas inte det framförallt.
Det tror verkligen inte jag heller.
Nej, så att ja, om de håller sig kvar.
Ja, som, det är vilken serie spelar de, det är ju en viktig.
Ja, precis. Men om vi utgår från att de håller sig kvar, så lite is i magen, och jag tror att han kommer utvecklas något så kopiöst under De Serbi.
Men alltså, vänta, det här är också en intressant tanke. Om de skulle åka ur, jag skulle kunna argumentera för, tycker jag, att Bergvall ska stanna med De Serbi då. Och spela i centrala rollen 1 år i Championship i nollen. Alltså det är ändå rätt bra kvalitet igen. Man ska inte vara så himla, liksom, det viktiga för Lucas Bergvall nästa år är att han spelar.
Kontinuerligt.
Verkligen. Och är en spelare när alla är tillgängliga. Och jag säger inte att han inte kommer bli det, men vi ska också klart för oss, för hans egenskaper. Ange var perfekt för Lucas Tenvall för så speltid. Få andra tränare hade släckt in och gett dem så mycket speltid första året. Om man inte hade den där väldigt öppna spelen. Sen kommer Frank in och en helt annan typ. Men det var nog nyttigt för Lucas Bergvall att få lära sig den typen av fotboll. För det är inte hans fotboll, men det är en annan typ av fotboll. Nu kommer De Serbi in, och det är verkligen en sån tränare som lyfter folk med individuella kvaliteter och mod och ger dem en struktur. Så har de lite problem med beslutsfattningen, vilket jag tycker Lukas problem är. Han är otrolig med bollen, men behöver lära sig mer beslutsfattningen. Då är De Serbi den perfekta tränaren. Så att, oavsett om de åker ur eller inte, ska jag tycka att skulle stanna med De Serbi. Det jag sa var att om det är så att de hänger kvar, och om han i juli augusti känner att han inte är bland första valen, då skulle jag fundera på att hitta någon annan som spelar för att få spela. Och vi ska ha klart för oss att i den här mixen nu som man redan nu konkurrerar med, ska Madison in. Du ska tillbaka, kör vi Simmons. Du kommer Kulusevski. Det är en konkurrens som inte, det är inte givet för mig att Bergvall platsar då.
Nej, men han behöver kanske inte vara i de rollerna, tycker jag. Jag tycker inte det är de som kanske konkurrerar med honom, men det är kanske mer de som han är på plan med nu. Det är vad jag tycker, men
jag tror att han konkurrerar direkt med Xavi Simons och Madison i De Serbi sätt att spela. Men det får vi se.
Jag sa samtidigt ju att han älskade De Serbi. Du får igång honom direkt på De Serbi.
Jag verkligen säger, det är ett spännande tränare. Jag tycker verkligen att man ibland lite så här fixerad vid att man ska spela så bra lag som möjligt. Det är viktigt att få spela, få en roll att spela, och Championship ett år, det är inte nödvändigtvis fel steg i den här. Jag vet att jag skulle få massa människor som säger, ja, men det kan man inte göra. Jag vill nog hävda att det kan man visst det.
Ja, bra. Tack. Tydligt. Klart. Bra.
Du låter förvånad.
Ja. Kulusevski. Vad ska vi se om Kulusevski? För det där är inte klart och tydligt. Hur är det med honom egentligen? Och, jag menar, han har varit med i landslaget, men det har tagit lång tid och det har varit bakslag, och det är svårt att veta riktigt var han står rent rehabiliteringsmässigt. Martin, du har ju mycket erfarenhet utav rehabilitering. Kan du läsa någonting utav det här?
Ja, alltså nu ska man ha klart först att det inte handlar om mycket på 20 år medicin som gör att man, men ens egen erfarenhet på den biten är lite utdaterad. Men jag följer ändå med en del i den typen av rön för jag tycker att det är intressant. Och jag är orolig. Jag är väldigt orolig. VM tror jag är helt uteslutet. Alltså. Uteslutet är det aldrig, men det är ett väldigt fåfängt hopp redan i när vi såg honom. Jag menar, jag har gått in och korrigerat. Har man hållit på en hel sång, var på väg tillbaka och bevisligen så har han varit på väg tillbaka och så har det inte fungerat. Så ju, då har man, letar man ju, vad är det som gör att det inte... Du har åtgärdat första problemet, men det räckte inte. Och så tar man någon mer. Och varje sån grej man gör till slut gör ju att liksom, processen blir längre. Och framförallt är det nästa fråga då, vad är kvar av din funktionalitet? För det kan ju säga att jag var 21 år och fick den svaga knäskadan så jag hade ju inte samma liksom, funktion i mitt knä sen.
Hur gammal är det igen?
Han är 0-0.
0-0.
26.
Och det jag tänker i nästa steg då kanske folk tycker att man är helt knäpp när man pratar om ett VM. Men ska man riskera resterande karriär för att eventuellt spela några minuter i VM just här och nu? Jag är inte så säker, jag tycker inte att det ens ska vara med i en trupp. Jag tycker inte att det är rimligt på något sätt. Han har inte spelat på över ett år. Det är en spelare som behöver, tycker jag, träningstimmar för att komma upp i den nivån som gör honom som bäst. Är han bra för gruppen? Det tror jag säkert.
Ja, ska han vara med? Jag menar, du tar ut till 26 men han tar upp till VM. Ska du inte ha en kille som är positiv och som...
Positiv, absolut. Men ska han inte kunna vara på planen då också i någon typ av fjärran tanke? Jag tror också att man måste tillåta spelare som blir uttagna att få ta det ansvaret. Att det inte ska handla om Dejans lag. Jag tror att det är viktigt att ge utrymme till spelare som faktiskt skulle kunna ge någon typ av minuter på planen.
Martin?
Ja, alltså det är klart att jag håller med Saga det. Men samtidigt som att är det 26 spelare så är det rimligtvis utrymme för någon spelare. Men alltså det är så otroligt individuellt. Jag kan inte uttala mig hur den här gruppen fungerar. Det kanske, den här frågan är kanske när man ser gruppen är med dig. Han kanske är ett jättelätt svar att säga ja eller nej. Men det är så omöjligt att spekulera utifrån. Med 26 spelare tycker jag i alla fall att det finns utrymme att ha en spelare som inte bidrar på planen. Vilket det kanske inte fanns när de var 22. Bara där är en extra... Och rehabträningen, även om man inte kan spela, kan ju bedriva där lika mycket som man kan göra någon annanstans. Och jag håller med Saga, det är klart att det kloka beslutet är inte att spela ett VM om man riskerar sin fortsatta karriär. Samtidigt så är ju det så här... Många spelare har ju drömt att spela VM hela sitt liv. Så får man en möjlighet. För det är ju inte så att du får inte ett svart eller vitt svar. Det här kommer att förstöra din karriär. Utan du får ju ett svar att det här riskerar att förstöra din karriär. Lindsey Vonn, varför körde hon ut för det här? Så förstår jag menar någonstans.
Men samtidigt så här, spekulera är inte omöjligt. Det är exakt det jag tycker vi gör här. För att det är någonstans där är ju... Vi kan inte ha ett direkt svar om det. Det köper jag. Men att spekulera, det gör vi. För att, men Dejan i det här läget så... Jag menar, jag unnar honom ett VM. Alltså jag hade gärna sett honom frisk i ett VM. Där är det liksom ingen diskussion. Och sen är det ju också så, det kanske inte är Dejans beslut. Det är ju någon annans beslut. Men om man får frågan så tror jag inte att Dejan kommer säga nej, jag vill inte följa med. Då är det ju givet att han kommer säga ja. Det tror jag inte är en diskussion
här. Det tycker jag också starkt av honom. För att, jag kan bara gå till mig själv. Jag är inte säker på att jag hade klarat av det mentalt och var där och var så nära honom att få spela. Jag tycker det när han var med här med VM-truppen här. Jag hade inte grejat det, tror jag. Jag hade mått fysiskt dåligt av att vara... Och jag gjorde precis tvärtom. Jag var skadad väldigt mycket så jag fick en väldigt bra träning i det här förstås. Men jag gjorde ofta precis rakt tvärtom. Jag fjärmade mig helt från fotbollen. Pluggade extra på universitetet. Gjorde andra saker som fick mig. Och för att inte liksom bli påminn om det smärtsamma. Att man inte spelar. Men där är man ju olika.
Ja, där skulle jag säga att vi är väldigt olika. För jag har också tyvärr varit väldigt skadad under min karriär. Och det har varit perioder där jag gjort exakt som du. Har checkat ut fullständigt. Knappt kommit till träningar för att titta. Och sen andra perioder så har jag liksom insupit mig i miljön för att känna att jag...
Vad mådde du bäst då?
Där och då så har jag valt utifrån vad jag mådde bäst där och då. Så att utfallet har ju varit positivt oavsett vad jag gjorde. Men jag har testat båda metoder kan man man väl säga. Och det är bara det en som kan svara på vad som är bäst för honom såklart.
Men jag tycker det är imponerande därför, för bevisligen så är han ju där och bidrar. Mm. Och det tycker jag är...
Tack! Mm. Jag
tar ut, en VM-trupp imorgon.
Den mentala Malmö-mentaliteten igen.
Ja. Ordning i klassen.
Ja.
När tas VM-truppen ut då?
Imorgon väl?
Imorgon.
Ja. Bruttotruppen.
Bruttotruppen.
Men. Får vara upp till 55 spelare med Lästret.
Jo, jag vet, det är bruttotruppen. Men jag vill ändå... Förstör inte min...
Nej, förlåt.
Men redan idag så kan vi presentera Saga Fredrikssons VM-trupp. Varsågoda.
Dum. Jag har ju inte försökt uppfinna hjulet på något vis. Däremot så har jag tagit vid mycket vid de spelare som har bidragit till att Sverige är i VM. Sen ska jag väl lägga till en liten sån här asterix på Starfelt. Det är ju ett ryggproblem som det rapporteras om. Då skulle jag inte ha något emot och slänga in varken då Smith eller även Ekdal skulle kunna vara ett alternativ på mittbackspositionen. Så jag lägger en liten sån där brasklapp om han är tillgänglig. Det här jag utgår från att spelarna är friska. Mm. Det ska jag väl vara tydlig med här då. Och ni pratade om just den här spelaren som kanske måste bidra på andra sätt än i sitt spel, men kan ändå göra minuter, har jag då lagt till som mitt kriterie. Ja. Och då letar sig Emil Forsberg.
Emil Forsberg, 34 år. Din joker!
Ja, det får man väl ändå säga. För kanske göra en liten granen här då. Att en spelare som jag tror är bra för gruppen. Återigen, spekulation. Men en spelare som har varit med länge. Som kan kliva fram. Som säkerligen kan ta en straff om det så skulle behövas i ett jobbigt läge. Men jag tror framförallt kan bidra på en träningsplan. Och också förmedla vad som är förväntat av en grupp. Så att när jag, det skulle vi säga kanske är den lite outsidern som jag ändå stoppar in.
Mm, kan vi få upp truppen igen i helbild?
Snälla.
Ja, så Martin får titta. Martin vill ju gärna säga emot och hitta någonting.
Men det kommer man kunna göra med den här truppen.
Det ligger i hans DNA, det är absolut.
Jag ska bara lägga till en sak innan Martin kommer in. Jag har satt Bernhardsson som back. Han spelar i wingback under framförallt JDT. Och där kan man ju argumentera att han också kan användas såklart mer i offensiva positioner. Likt väl Stroud kanske ska vara på backpositionen. Men jag har spelare som kan funka i många roller. Daniel Svensson vet vi om kan fungera både som ytterback, wingback och centralt. Så att jag har verkligen funderat på de bitarna, att det ska kunna vara lite flexibilitet.
Vi har Stroud som allsvensk spelare. Vi har Nordfelt förstås. Vi har väl
Tahali.
Jag jobbar innan Nasi, gjorde jag. Lite super sub i Frankrike. Han,
men de allsvenska spelarna var de tre.
Förlåt. Ja.
Det var väl inga andra som jag missar. Berätta mig om jag har fel, Saga. Tre allsvenska i truppen.
Jag har inte ens tänkt på det. Det kan du stämma. Det kan du stämma, ja.
Martin, kommentar till Fredrikssons VM-trupp.
Det är... Alltså, lite som Saga säger, det är ju mycket gör sig självt. Min invändning möjligtvis då är ju de sånt som Erik Smith kan vara skadefri, för det rapporteras ju om att han har varit så väldigt bra på träningarna. Och då är det ju som spelare ett VM-trupp som man kan ha råd med, tycker jag. På vems bekostnad, för det ska ju också, alltid ska man ta in någon, ska man ta ut någon. Jag kanske tycker att truppen är lite för mycket viktad till X-faktorspelare. Jag tror att det är lätt att hamna där, men jag skulle nog vilja både Erik Smith och så skulle jag vilja in en central mittfältare. Vi har ont om central mittfältare.
Vem vill du ta bort då?
Ja, men då skulle någon där, vänta, Forsberg, du pratar Tahali, du pratar väl kanske Elanga till viss del. Du har Rooney, Nanasi, du har, jag tycker Bergva lite sån typ också, eller Stroud kanske också.
Men Bergva kan göra ett jobb, Stroud kan göra ett jobb. Alltså de kan ändå underrätta sig.
Det är många spelare som jag tycker kanske då är mer, ja, men som är klart bättre offensivt än defensivt. Där jag skulle vilja in. Men det är ju svårt. Vi har ju ont om centrala mittfältare. Det är ju den positionen. Ja,
Schmidt vill in. Vad sa du mer?
Sen sa jag inte. Men kanske någon som då... Saletros, för det jobb han kan göra. Den typen av spelare skulle behövas. Men han har inte varit aktuell alls. Det är lite märkligt. Alltså, han spelade alldeles för mycket under Jondal. Och nu var inte som i truppen. Märkligt. Kan jag tycka. Men den typen av spelartyp...
Och han gör det bra i Chicago, ska vi se. Han var ju lagkapten.
Tror du att det är för att det har varit en övergång? Alltså nu bara återigen spekulation. Men tror du att det är...
Ja, det är svårt att förstå faktiskt om det har någonting. Så jag tycker han borde vara med. Om inte han är aktuell då så måste man börja leta den typen. Det kan just spela inte ordinarie Ipswich, men det är ändå championship. Liksom, och ändå med varje match. Någon mer. Jag skulle välja... två eller tre spelare till som gav en stabilitet defensivt mer än vad det är. Men det är ju jag som person som föredrar den typen av spelare. Alltså det föredrar fel ord, men jag tror ju på den typen av lagbygge mer än de här X-faktorspelarna.
Och för lägga till det här då, så tycker jag att jag håller med ditt argument, men samtidigt så upplever jag att spelarna som är uttagna här har som sagt möjligheten att underrätta sig i det defensiva spelet, men också bidra i det offensiva. Så att jag tycker inte att det är uteslutet att de kan göra ett jobb i att stabilisera laget. Jag tror Svanberg kan vara en sån spelare som man har använt fel väldigt många gånger, tycker jag, i landslaget. Jag vet inte varför han har varit ute och härjat på en kant. Jag vill ha honom mer centralt. Kan inte han vara en sån spelare tillsammans med Karlsson och så vidare? Så att, jag tycker inte det är att utesluta att de här spelarna kan bidra med det jobbet. Men jag hör vad du säger. Smith var en sån spelare som låg lite... Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera honom. Jag är inte emot att sätta in honom istället för en annan.
Det är ganska riskfritt att ta ut honom också, för du kan ju ändå byta ut honom. För där får du ett läkarintyg den 1 juni om han skulle bli skadad.
Ja, men, och det är som sagt, det finns ju andra här som har varit lite frågetecken. Men de flesta här har ju kommit tillbaka från sina skador och förhoppningsvis fullt dugliga att spela. Så att, jag landar tryggt i den här
kul truppen. Kul att Isak Hian också fick spela från start igår. Det är behövligt, för det är en annan faråga jag har. Det är flera spelare som man skulle tycka är rätt givna i en trupp och som slås som plats i startelvan, som tyvärr under våren har, de har inte minskat, de här som man hade hoppats på. Du vet, vi var i oktober, då såg man fram, eller var det oktober, var det november, var det, när man såg framför sig lite, oh, vänta, alla de här är tillgängliga, men så har det ju inte blivit, utan det är fortsatt så många som är borta. Därför är väldigt glädjande att Isak Hian i alla fall startade i helgen mot Milan och vann.
Saknar du någon, Niklas?
Nej, men jag är lite inne på någon joker ska vi väl ha. Jag går på din linje. Jag tycker Emil på något sätt är värd att vara med. Sen tycker jag att Kulusevski ska vara med där. Mm. Alltså som en liten pådrivare, yep. Som en liten pappa. Vi har ju saknat lite ledargestalter.
Så
han
vem
vill,
steker du?
Han vill ju vara... Vad sa du?
Vem steker du då?
Vi kan ju ta vem som helst som är på kanten. Taha Ali kan vi ta bort.
Okej.
Okay. Till exempel.
Ja.
Det är ändå där, det är alla trupper, de som är där, Martin var inne på det, som är där ute på, längst ut på kanten.
Det är lite liksom... 50-50, och det, jag måste ändå säga, Nanasi har haft kämpigt med sin spel, så jag tycker inte han är självklar i den här truppen, det vill jag ändå lägga till. Men jag tycker att han har, som sagt, X-faktor. Jag tycker att han är en spelare som kan acceptera en roll och han kan komma in i matcher och vara avgörande. Så att, det var därför jag valde honom, helt enkelt. Taha Ali tycker jag egentligen skapar för lite i poängmässigt, men jag tycker om hans irrationalitet.
Han spelar med Malmö FF, det där för sig som det är nu.
Lägg högt,
det ska vi inte...
Potter försöka... gillar ju också Ali.
Ja, det gör han ju. Ja, visst, det gör han ju. Mm.
Gustav Nilsson är ju inte med till exempel.
Nej, ska vi inte ha honom? Han är nästan 2 meter.
Titta, jag får hjälpa dig här för att du ska kunna komma igång.
Jag är ju för det. Jag är för det. Jag vilja... Spelare som ger fysik och stabilitet. Visst. För jag tror att det ändå är viktigare ett VM än att ha spelare som gör den X-faktorn. Givet vilket lag Sverige ändå kommer vara, tror jag. Bygger man vidare på vad Potter var i den här matcherna, så var det ju ändå en 5-3-2 som grunden. Och jag tycker det är ett bra tanke. Vi har otroligt bra omställningsspelare i form av Isak och Gökeres. Och spelar man det skulle jag ju sätta nästan 3 centrala mittfältare som är duktiga defensivt. Rejäl backlinje, 2 wingbacks som orkar fylla på, Holm. Spelar Juven ut äntligen också. Förlåt. Du vill komma
någon? Nej,
jag ser att du är på väg med något.
Gustav ska jag vilja in. Tack för att du påminner mig. Och sen undrar, vad har du Viljot Svedberg? Vad har du Isak Lidberg? Vad har du såna där killar som kan sparka bollen i mål?
Har vi inte några som kan sparka bollen i mål här, tycker du?
Ja, det gör ju det ibland.
Nej, men det är klart. Alltså, men där är vi ju inne på de här 50-50 där jag kan tycka liksom, egentligen Nilsson spelar alldeles för lite för att vara given i laget, men skulle kunna vara där. Absolut. Mm. Alltså, när vi pratar om dem, jag tycker stommen är ganska tydlig. Sen om vi ska diskutera nyanser i helvetet, ja, men då gör vi det. Men det här var jag
lagt på. Det som han har är ju, och det kanske du ska ha en mittback till flytta upp sådana grejer, men det är väl den här klassiska Route 1 möjligheten som kan behövas när man kör fast ett VM.
Ja, han gör ju mål i landslaget, han har gjort det. Jättebra.
Han är tung i luften och det kan vara skönt att ha liksom, spela med honom bredvid Isak och Gökeres för att lyfta långt. Det är ju väldigt tungt att kunna ha slutet. Så att, av den anledningen, jag håller ju med att egentligen ska ju inte han vara aktuell för det har inte blivit sedan. Men för de unika egenskaperna har så. Och jag gillar också Isak Lidberg då, som för det skulle Gökeres gå sönder. Mm. Vem är vår tank som kan löpa? Och där är ju Isak Lidberg.
Svedberg.
Typ. Ja, men jag tycker att så många av de här X-Factor-spelarna, jag tycker att jag förstår Tal, Söjd, Nanasi, Rooney, men jag tycker även Bergvall är en X-Factor-spelare. Det är mer offensivt än defensivt där, även om han kan spela defensivt. Så jag tycker att det blir för många sådana, och jag gillar ju väldigt Svedberg. Jag håller ju honom före Rooney än så länge.
Det är en matchvinnare, ja, avgör man mot...
Ja, men för mig är han fortfarande före Rooney, tycker jag. Även om Rooney är på en sån klubb så vill ju Svedberg visat mer, tycker jag, i La Liga. Men där kan man ju verkligen så här, beroende på... Jag kan förstå om man väljer Rooney för Svedberg. Men jag hade valt Svedberg för Rooney. Mm.
Hade du valt... Du har Rooney för Svedberg, du. Varför då? Varför då?
Nej, men jag lite... Jag
aggressiva frågeställningar.
Jag vill ha lite tempo här nu. Vi får inte gå lite... Det måste hända lite.
Om du säger hur jag ska agera så kommer jag tvärt emot. Jag tar det lugnt och sansat. Och ja. Så ska jag berätta för dig att... Ja, helt enkelt den anledningen att jag tycker att Baradji har spännande egenskaper i sitt individuella spel. Och det håller jag med om att Svedberg absolut har. Han har lite mer det här, kanske lite raka, lite mer robusta, som kan klara av det fysiska på ett annat sätt. Men jag dras mot sådana spelare som Baradji, Tali, Nanasi. Jag tycker sådana spelare får mig att ställa mig i soffan. Och jag säger inte att Svedberg inte kan göra det, men det är väl smak och tycke här egentligen, mer än att Svedberg inte... gör tillräckligt för att kunna vara med.
Ja,
var det ett politikers svar eller är du nöjd?
Nej, det var men det är jag nöjd.
Nej, men då så länge du är nöjd.
Det var inte jättespetsigt, men det är jag nöjd. Ska vi se om vi får någon spets på programmet nu när vi tar tabellen i Damallsvenskans saga? Där har vi lite intressant. Vi konstaterar att Rosengård förlorade igår igen. Gamla storklubben Rosengård, jumbo i Damallsvenskan, och den tidigare uppstickaren lokalkonkurrenten Malmö FF leder. Ja, du får naturligtvis guida oss i den här tabellen och tala om vad som är anmärkningsvärt.
Den haltar ju, som ni kan se.
Varför haltar den sådär?
Europa Cup, Häcken och Hammarby har ju varit till final, och det var ju två matcher i finalen. Så
krockar det med vanliga schemalängd. Jag är ju allergisk mot det.
Ja, och det är damfotbollens största, eller en av de största utmaningarna, att det är enormt mycket krockar. Men om vi bara släpper den pucken lite snabbt, så kan man väl egentligen bara konstatera att Malmö FF ligger i toppen as we speak. Det är egentligen, enligt mig, utan att överpresterat, utan att liksom skärmat mig fullständigt. Man går in i en säsong där man har värvat tungt. Man har tagit i princip varenda bästa spelare från konkurrerande lag i damallsvenskan. De har varit smarta i det avseendet och har inte gått jättemycket utomlands. Ett par stycken, men främst tagit liksom etablerade spelare från andra klubbar och gjort ett bra lag. Men haft en sargad försäsong som gör att de kilar inte. Det finns ingen kemi. Det saknas roller. Det är för många kockar i köket, om man får ta det uttrycket. Det syns, och jag tror att det kommer att ta lång tid innan de faktiskt hittar det här, den röda tråden som man kan förvänta sig med den här typen av kvalitet av spelare. De möter Häcken ikväll. Häcken, som vi vet nu, vann Europa Cup, blev historiska tillsammans med Lena Sadiko i täten som tränare, och egentligen städar av Hammarby, måste jag säga. Har en enorm spets. Jag tror att Häcken kommer att vinna på bortaplan idag mot Malmö FF.
Ja, just det. Två fina matcher den här omgången.
Precis.
Den här veckan.
Imorgon så är det ju derby mellan Djurgården och Hammarby, som också blir intressant.
På Stockholmsstadion. Inte på Kristineberg, inte på någon annanstans.
Det är bra du sa det. Jag ska ju dit och jobba den.
Så det har gått fel annars.
Det gäller att gå till rätt håll.
Stockholmsstadion
är ju... Alltså den gräsmattan är alltid bra också.
Nej, det vet inte fan om jag håller med om.
Är det så? Förr var det alltid så.
Standard så in i bänken.
Men bråkar ni igen?
Nej, det här är ju saga helt rätt. Jag har ju inte varit där och spelat fotboll på 30 år.
Jag har inte lirat på några år där, men
vet Martin har haft stadion som hemmaplan. Han var ju djurgårdare. Nej, även om han inte vill påminna om det. Han tittar ner lite i marken där. Ja.
Man ska aldrig få gå under raden. Nej, men du var inne på Rosengård. Det är ju kanske det här som är lite anmärkningsvärt då. Det är ett, som ni vet, mästarinnorna som på de senare åren egentligen behövt liksom avveckla mycket av det som har varit framgången. De har ju haft de bästa spelarna, kunnat värva in, och har inte den ekonomiska tyngden längre.
Vad hänt där då? Dan Johansson, vet han? Sigma, vet du om?
Ja, nu testar du mig här. Men
har de slutat satsa eller är det...
Jag vågar inte skriva under på vad som exakt ligger till grund för det
finansiella. Men de har inte samma resurser?
Det har de inte. Och då jämfört med Malmö så är det ju inte ens en diskussion. Men det är ju inte bara där det handlar om. Man hade ju också Bry förra säsongen. Man valde att gå skilda vägar med Joel Kjetseberg. Nu tar man tillbaka honom inför den här säsongen. Det är också lite unikt skulle man kunna säga att man får sparken ena säsongen och sen med nytt styre. Caroline Seger kliver in. De har ju Krux som ni har haft i diskussion med Seger här i Tiki Tak också som har klivit in där. Ett amerikanskt företag som har klivit in och sponsrar med både alltså kanske mycket också liksom strukturen runt, inte bara här får ni pengar utan också ska finnas en röd tråd över sikt, och jag tror att det är en ganska smart grej att göra. Sen har vi fortfarande för lite underlag för att kunna utvärdera om det faktiskt är lyckosamt ännu. Problemet som är just nu att de är i den här, eller problemet, realiteten som är, det är att de är i de här mellanåren där vi inte egentligen kan förvänta oss särskilt mycket av Rosengård. Vi kan inte sitta och säga att det är häpnadsväckande de ligger där de ligger. De har unga spelare, det går upp och ner.
Finns det plats för dem?
Det tycker jag. Och med tanke på att de har tagit in Krux, det måste jag berömma.
Hur viktigt är det för den satsningen då att de blir kvar i Allsvenskan, eller kan man tåla
det lite? Nej, det tror jag inte. Okay. Det tror jag är jätteviktigt att de håller sig kvar. Faktiskt. Utan att veta, men jag tror det blir avgörande för att även om de pratar om en progression och att man ska jobba på sikt, så måste det ju fortfarande vara tillräckligt sexigt rent ut sagt. Alltså det är ändå damasvenskan det handlar om, och jag tror inte att det kommer hålla annars. Men med det sagt, det är mellanår här nu och Rosengård behöver orka med det. Det ska sägas, de har en bättre trupp än att ligga sist i den här tabellen.
Vilka räddningsplankorna för dem?
Du vet, vilka lag?
Ja, vilka, vad är det som
kan jag bara få upp tabellen?
Ja,
jag
får upp tabellen. Ser om de är kvar i kontrollrummet, om det är Erika.
Nej, jag har ju tippat AIK som typ 4-5.
Här då, du har BP och Vittsjö som ligger och Norrköping som ligger på samma poäng närmast över.
Det var också en reflektion jag hade fått. För mig som jag menar, jag har ju alltid varit svag för de här mindre orternas lag. Och, menar, jag älskar att åka förbi Malbacken. Det är ganska nära där mina föräldrar, min pappa växte upp. Liksom.
Men, i Värmland.
Ja, det är verkligen i skogarna i Värmland. Ja. Men det är såklart inte plats för sådana lag. När det globaliseras intäktsmässigt.
Vittsjö är där,
ja. Vittsjö håller sig kvar. Piteå gör väldigt bra. Piteå har jag tippat ganska högt inför säsongen. AIK likaså med Lukas i spetsen. Alltså, AIK är riktigt spännande. Men du pratade om fallskärmarna. Och jag tror inte Uppsala på sikt kommer att orka med. Det tycker jag inte de har truppen till. Växjö tror jag kommer ha jättesvårt på sikt också. Väldigt unga trupper som kan ta sina poäng. Nu spelar faktiskt Växjö 3-3 mot AIK. Gör otroliga mål måste jag säga i senaste matchen här. Så att, de har spets, men den spetsen kommer inte tillräckligt ofta tror jag för att de ska överleva. Så där har du två stycken. Eskilstuna har överraskat mig.
Hur är det BP då? Är det mycket unga spelare där?
Ja, men det är det ju. Men de har också, men jag ska säga att de har också väldigt de har varit lite smarta och fått in de som är runt kanske 24-25 som ändå har rutinen i truppen. Ellen Gibson kommer ju från Kanada nu, har ju tidigare spelat i Hammarby. En sån som man kan liksom gneta lite på centrala mittfältet och bara hitta balansen. Så där tycker jag de har en ganska bra åldersstruktur i laget för att hantera definitivt.
Och BP är långt också fram på flicksidan på akademi. Mm. För där är ju också där, jag menar, man kan tycka vad man vill om akademiseringen på här sidan. Den har nästan blivit överdriven, så är den ju faktiskt underdriven på damsidan.
Absolut.
Och där är ju de klubbarna som har starka akademier, AIK är väl också sån. De borde ha en otroligt stor fördel. Och du säger att BP ska alltid unga spelare. Jo, men kolla på härlaget i BP. Mm-hmm. De startar ju, det har ju till ovanligheten att de startar med en egen produkt.
Ja, jag frågar Henrik Strömblad, våran Henrik som ser alla matcher. Han går och möter här på redaktionen varenda gång.
Det ska också sägas att BP startar ju mot, de spelade mot Häcken, Hammarby, Malmö inledningen här. Och sen så vann de mot Kristianstad som också har legat i toppen. Så BP har ju egentligen spelat bättre än vad resultaten är. De har ju haft de svåraste matcherna att inleda med. Så det är därför den haltar tabellen, bara, inte bara på grund av matcher spelade, men också utifrån hur spelschema. Ja, exakt.
Minns du fjol? Vilken häftig match. Premiären, Häcken-Malmö. Vi har bilder.
Den historiska premiären får man ju konstatera. Malmö FF tillbaka i finrummet och kliver faktiskt in och vinner mot BK Häcken. Det blev ju liksom säsongens skräll. Häcken som sen blev mästare liksom fick smaka på det sura äpplet väldigt tidigt och få sig en liten reality check kanske om vad som krävdes. Vi hann knappt få in bilderna till när Malmö går och trycker dit nästa boll och totalt sett blir vinnare i den här matchen. Och det var ju också så Malmö kom in i den här säsongen och kunde jobba lite ostört. Det var ingen, det är en nykomling, vad ska man förvänta sig av dem? Hade ett tillräckligt bra lag för att ligga i toppen, men det blir inte riktigt den här, vi måste slå Malmö. Den här säsongen har de inte det utrymmet. Nu vill alla slå Malmö, de springer runt och kallar sig nästa mästarna. Det är ju fantastiskt, jag älskar det. Men å andra sidan så ska du leva upp till det. Och det har de inte gjort ännu.
Mm. Ja, det är inga visor.
Du ville ha spets.
Ja, det var bra. Jag är jättenöjd. Jag klagar inte.
Varför skulle du klaga på mig för?
Jag känner mig jättelugn nu när jag ska lämna er. Nu kliver jag av det här fotbollståget fram till, till första juni. Så nu får ni jubla. Ni kan ha fest på redaktionen. Gör vad ni vill.
Nu. Var är champagnen?
Inte ännu väntat.
Nu ska jag åka med de där gubbarna där till Bern och Syrien.
Alltså, det är man också lite av en sjuk på. Hockey-VM är ändå kul. Ja. Och vara i Schweiz, baserad i Schweiz, är ingen dålig plats att vara på.
Ja, med notan.
Okej. Representationskontot kommer dra iväg.
Nej, det här var synd. Ja, nej, det ska bli trevligt. Och jag har fullständig tillit till att ni löser det här. Det ska bli jättespännande. Men det blir
skicka bra. Bilder från Schweiz, tack.
Jag ska skicka bilder. Ja. Och lite
inte till mig, men till Martin.
Ja. Vill inte ha bilder?
Nej.
Ja, jag vill ha scener.
Varför inte du ha bilder?
Klart jag vill ha bilder.
Hörrni, tack så mycket. Ha det bra. Tack. Tack på torsdag igen. Då är Becker ute tillbaka och det blir ordning och reda här.